إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Detta är del två av Hajj och våran Hajj och Umra guide, och vi är nu färdiga med Umra, och vi kommer att tala om vad man ska göra för Hajj, hur man ska göra Hajj. Och det är så att man börjar den 8:e av Dhul-Hijja i Mekka med att sätta på sig ihramkläder innan Dhuhr på förmiddagen. Och den här dagen, den kallas för Yawm-ut-Tarwiyah. Och vad man gör är att man går in i ihramtillstånd på förmiddagen innan Dhuhr, på samma sätt som man gjorde när man gick in i Umra tillstånd, i ihramtillstånd vid Umra, att man då gör ghusl på hotellet. Man kan ha parfym på kroppen men inte på kläderna, och man sätter på sig al-izar och rida. Fast skillnaden är då att den första ihramen, den gjorde man från al-miqat, men den här ihramen gör man från stället där man befinner sig, på stället man bor på, från hotellet till exempel sätter man på sig al-ihram. Och sen så börjar man göra ett talbiya. Och ett talbiya, som vi sa, det var att man säger labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka labbaik. Och det här säger man fram till den 9:e av Dhul-Hijja. Den 10:e, då man kastar sten på Yawm al-Eid. Man kastar sten på Jamrat al-Aqaba. Fram tills det så kan man repetera at-talbiya. Och sen så går man till Mina och gör salat al-dhuhr där qasran, la jam'an. Man gör salat al-dhuhr qasran, alltså dhuhr gör man 2 raka, asr 2 raka, isha 2 raka och så vidare. Men man ber dem inte tillsammans, man slår inte ihop dem, utan man ber varje bön på sin tid. Det är det som är sunna. Och för de som inte vet, så är Mina är stället som ligger utanför Mekka, kanske cirka 10 kilometer. Man kan gå dit, men ni kommer säkert att åka buss dit. Och i Mina har ni era tält som det finns nummer på och så vidare, och där kommer ni att sova i cirka 4 dagar sammanlagt. Och sen när man då har kommit dit den 8:e, så som vi sa, man gör ens böner, man är där, tar det lugnt och sover över där i Mina. Och sen den 9:e av Dhul-Hijja, som då är Yawm al-Arafa, då ber man salat al-Fajr i Mina och beger sig mot Arafa efter soluppgången. Och man gör ett talbiya och ett takbir. Man säger Allahu Akbar och labbaik Allahumma labbaik och så vidare. Och det här var det som sahaba brukade göra. Och sen så beger man sig till Arafa mot moskén för att lyssna på khutban. Och något viktigt att tänka på här är att just den här dagen, Arafa och Muzdalifa, natten till den 10:e, Muzdalifa, är det jättesvårt och jättejobbigt att göra wudu på vissa ställen. Så tänk på att inte dricka för mycket och att försöka behålla er wudu så mycket som möjligt. Och vad som sker här är att man går till moskén för att lyssna på khutban. Det finns en moské då i Arafa där muftin gör en khutba, en mycket fin khutba som berör hela den muslimska umman. Och sen så ber man dhuhr och al-asr tillsammans. Man förkortar dem och ber dem tillsammans. Och om man nu inte kunde gå till moskén, då kan man göra det med den gruppen man är med, vart man än är någonstans. Så kan man då be dhuhr och al-asr tillsammans för att vara fri och ledig till att göra dua hela dagen. Och den här bönen, dhuhr och al-asr, när man slår ihop dem, det gör man genom att göra en adhan till dhuhr, och man gör en iqama till varje bön. Utan man, alltså man gör ingen adhan till asr. Och vad som är sunna är att inte göra sunna. Okej? Vad som är sunna är att inte be några sunna böner. Och sen så ska man hitta ett ställe att vara på i Arafa där man kan stå och göra dua. Och som ni vet, så finns det ett berg i Arafa, och vissa människor, de har förstått det fel. De tror att Arafa betyder ett berg, där man ska klättra upp ett berg. Nej, det finns ett berg i Arafa som heter Jabal al-Rahma. Och det är rekommenderat att gå dit och stå vid kanten av berget. Inte klättra upp på berget som vissa människor gör och riskera deras liv. Utan man kan stå vid kanterna till berget. Och annars så är hela Arafa ett ställe att stå på. Okej? Okay? Hela Arafa är ett ställe att stå på. Och vad som är sunna i Yom al-Arafa är att man gör dua vänd mot Qibla. Och man lyfter händerna när man gör dua. Och man kan också säga etelbiya, labbaik allahumma labbaik. Man gör mycket tahlil också. Man säger mycket la ilaha illallah. Baserat på hadithen där profeten alayhi salatu wasalam han sa: "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun 'ashiyyat 'Arafa, la ilaha illallah." Det bästa som jag och profeterna har sagt på eftermiddagen av Arafa är la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Hadith sahih. Det har också lagts till att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam brukade säga innamal khayru khayrul akhirah. Alltså sannoliken så är det goda av nästa liv. Alltså det som räknas. Och det som är sunna för de på Arafa är att inte fasta. Ni vet ju säkert dygden är att fasta på Yom al-Arafa. Men det här gäller inte de som är hajj, utan det är för de som inte är på hajj. Så det som är sunna är att man inte fastar. Och sen så fortsätter man göra dua och dyker talbiya med hopp om att få vara bland dem som befrias från elden och bland dem som Allah subhanahu wa ta'ala skryter om till änglarna, som hadithen säger att Allah subhanahu wa ta'ala, det nämns en mycket fin hadith att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ma min yawmin akthar min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa." Det finns ingen dag då det finns så mycket chans att Allah kommer att rädda en slav från elden som dagen av Arafa. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Och sen så kommer Allah nära, alltså han närmar sig, han kommer ner till den närmaste himlen och han skryter till änglarna och säger: "Vad vill dessa människor? Alltså vad vill de ha för någonting?" Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Så det finns ingen dag där Allah subhanahu wa ta'ala friar så många slavar från elden som Yom al-Arafa. Och i en annan hadith så har också nämnts: "Inna Allah yubahi bi ahli Arafa ahlu sama fa yaqulu unzuru ila ibadi ja'ani sha'atha ghubran." Kolla, Allah subhanahu wa ta'ala han skryter på dagen med folket på Arafa till folket i himlen och han säger: "Se på mina slavar, de har kommit till mig med rufsigt hår och med dammiga kläder." Och så här ska man då fortsätta att göra dua och be om Allahs förlåtelse, att bli räddad från elden fram till att solen går ner. Och man ska akta sig för att slösa på tiden, som vissa människor, de sitter och dricker kaffe och te och pratar hela dagen. Och man ska också akta sig för att befinna sig utanför Arafats gränser. Och den som är utanför Arafats gränser och inte går in i Arafa, den här personen vars hajj inte kommer att vara accepterad. För som det har nämnts i en hadith, el-hajj och Arafa. Arafa är, el-hajj är att man gör att man är på Arafa. Och vad som kan underlätta är att kolla på skyltarna. Det finns jättestora skyltar som är jättegränsen, 50 meter höga runt hela Arafa, där det står gränsen till Arafa. Och samma sak i Mina och i Muzdalifa finns dessa skyltar. Det står: "Här slutar Arafa, här börjar Mina" och så vidare. Så att man tänker på att man är innanför Arafas gränser. Och man får absolut inte lämna Arafa innan solnedgången. Och samma sak här, man ska akta sig för att knuffa folk, trängas och bete sig dåligt och så vidare. Utan man ska passa på den här dagen att ta nytta av denna dag och försöka bli bland de människorna som då kommer få gå in i paradiset och bli räddade från elden. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska göra oss bland dem. Och sen efter solnedgången då beger man sig mot Muzdalifa. Och samma sak, när man beger sig mot Muzdalifa så ska man inte trängas och knuffas och så vidare. Och när man kommer fram till Muzdalifa, och det kan vara värt att nämna här att det är så här: Mina ligger längst bort mot Mekka, och sen ligger Muzdalifa, och sen ligger Arafa. Så när man då har varit i Arafa, så beger man sig mot Muzdalifa för att sova över där. Och när man kommer fram till Muzdalifa, då ber man Maghrib och Isha tillsammans. Alltså man ber inte Maghrib i Arafa, fast solen har gått ner i Arafa, utan man väntar med Maghrib tills man kommer fram till Muzdalifa. Och där så ber man Maghrib 3 raka'a och Isha 2 raka'a med en adhan och 2 iqama. Och man slår ihop bönerna och sen så sover man till Fajr. Och värt att nämna här är att Muzdalifa finns det inga hotell på, det finns inga tält eller någonting, utan man sover under bar himmel. Och det här kan vara den jobbigaste natten under hela Hajj. Och då är det också viktigt att tänka på det här med toaletter och wudu och så vidare, för det är, vissa människor får då stå och vänta på toalettköerna i 1,5 timme. Så tänk på det, att inte dricka för mycket och så vidare. Och vad som är sunna när man vaknar är att man ber Fajr i första tiden, i den tidigaste tiden. Och tänk då på att göra wudu kanske innan Fajr-tiden har kommit in, för då kanske det är mindre folk. Och man måste be Fajr i Muzdalifa, förutom vissa undantag som har getts till äldre kvinnor, barn och folk som är svaga och så vidare. De får gå efter halva natten. Okej? Och även de som tar hand om dessa människor får följa med dem. Det är lugnt. De får gå från Muzdalifa efter halva natten för att då slippa det här trängslet och så vidare. Men för de andra människorna så ber man ju då Fajr, och sen så går man till Mash'ar al-Haram, som är ett berg i Muzdalifa. Och man går upp på det här berget och gör dua. Man gör tahmid, man säger alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah. Man står vänd mot qibla tills det att himlen blir lite gulaktig. Och man kan även stå i hela Muzdalifa, man behöver inte gå på det här berget. Och sen så går man mot Mina innan soluppgången. Okay? Efter Fajr så går man till det här stället och gör dua och dhikr. Men innan solen har gått upp helt och hållet, då går man mot Mina. Och yulabbi, man säger labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Och sen på vägen till Mina, då samlar man 7 stycken stenar. Och dessa stenar som man då ska stena eller jamra med ska inte vara större än en hummus ärta. Okej? Okay? Än en kikärta. Stenarna som man ska kasta ska inte vara större än en kikärta. Och man ska akta sig för att ha för stora stenar, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam sa iyyakum wal ghulu. När han pratade om dessa stenar, då sa han iyyakum wal ghulu. Jag varnar er från att gå extremt i religionen, för de innan er blev förgjorda då de gick extremt i religionen. Och sen denna dag när man då har vaknat upp, den kallas för yawmul hajjul akbar, och det är yawmul id, den tionde av dhul-hijja. Och det är då den kanske mest jobbigaste dagen, då man gör mest saker. Man ska stena, slakta, göra tawaf och sa'i, klippa håret och så vidare. Och vad gäller att stena, man går till al-Jamratul Aqaba. Det finns 3 stycken stationer, eller 3 stycken, vad säger man, pooler där man stenar. Och denna dag stenar man bara en av dem, och den kallas för al-Jamratul Aqaba. Och man kan inte stena dem, därför det står militärer där och poliser och se till att folk inte går och kastar sten på fel ställe. Och vad som är sunna är att man är vänt mot Al-Jamara. Al-Jamara är det här stället som har stenar. Det som är sunna är att man står vänd mot den och har Mekka på ens vänstra sida och Mina på ens högra sida. Det är det här som är sunna. Och tänk också på här just det här tillfället, det är just här som mest människor dör, den här dagen och på det här stället. Att 3-4 miljoner människor ska gå och stena samma sak på samma tid, det blir ju självklart kaos. Men vad som är tillåtet och viktigt att känna till är att man får skjuta upp den här steningen till kvällen, och det är ju bättre. Utan varför ska man gå när alla människor går, utan man skjuter upp det istället. Och värt att tänka på också att man inte tar med sig bagage. Det har också orsakat att folk har dött, att de har med sig bagage. En annan sak att tänka på är att man inte går för nära heller. Alltså man blir intryckt och sen så kan man bli ihjältrampad och så vidare. Man försöker stå så långt bak som möjligt. Och det viktigaste är att stenarna kommer in i själva hålet. Och när man kastar dessa 7 stenar, Då säger man Allahu Akbar vid varje sten. Och stenen måste gå in i hålet. Okej? Okay? Det behöver inte träffa pinnen i mitten, utan det viktiga är att den går in i hålet. Och vad som är förbjudet, vad vissa människor kanske gör, är att de kastar alla 7 stenar samtidigt. Det här är inte tillåtet. Utan man måste kasta sten efter sten. Och vid varje sten så säger man Allahu Akbar. Och när man har gjort det här, då slutar man säga ett talbiya. Och man får inte kasta innan soluppgången den här dagen. Även de kvinnorna som har gått från Muzdalifa för att de var svaga och så vidare, de får inte kasta innan soluppgången. Utan man får kasta när man vill under dagen, även på kvällen. Om man skulle tycka att det är jobbigt och svårt att kasta på dagen. Och efter steningen, då blir allting halal gällande i haramtillståndet. Allting blir halal utan en sak, och det är att man får inte ha umgänge med ens fru. Så man kan byta kläder, sätta på sig vanliga kläder och så vidare. Och det finns vissa fel som folk gör då de stenar. Och det är till exempel att de tror att den här pelaren är shaitan på riktigt. Så med ilska så står de och kastar stora stenar. De tar av sig skor, kastar deras skor och så vidare. Och tyvärr så kommer de här sakerna ofta på andra muslimer. Och det här är något som är haram. Och rulu, att gå extremt i religionen. Och sen så slaktar man. Och man går till slakteriet i Mina och slaktar. Och det som är sunna är att slakta själv. Men det är också tillåtet att låta någon annan göra det åt en. Man lägger djuret på dess vänstra sida, vänd mot Mekka. Och så säger man Bismillahi wallahu akbar. Man kan också säga en annan dua som man nämns här. Allahumma inna hadha minka wa laka. Allahumma taqabbal minni. Allah, det här är från dig, alltså det här djuret, och det är till dig. Allahumma, acceptera från mig, berättade en muslim. Och slakten kan ske under Eids 4 dagar. De här dagarna man ska stanna i Mina, man kan skjuta upp slakten till vilken dag man vill av dessa 4 dagar. Och det är också tillåtet att äta från det här köttet och ge till de fattiga. Och den som inte har råd att slakta, det som åligger den här personen är att han fastar 3 dagar i Hajj och 7 dagar när han kommer hem. Men han får inte fasta på Yom al-Eid. Det är förbjudet att fasta på Eid, även om man gör Hajj. Och nästa steg är att männen går och rakar håret, eller klipper håret. Fast det bästa är att raka. Så som det har nämnts i hadithen, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt: Allahumma arham al-muhalliqin. Allahumma rahma över de som rakar sig. Då sa hans sahaba: Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Och också de som toppar håret ya Rasulullah. Då sa han en gång till: Allahumma arham al-muhalliqin. Och Allah rahma över de som rakar sig. Då sa de: Och de som toppar sig ya Rasulullah. Och det här fortsatte. Och på den fjärde gången då sa han: Och de som toppar sig. Och den här hadithen tyder då på att det är bättre att raka av sig allting. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och det sunna vad gäller personer som rakar, att han börjar med höger sida först. Och kvinnorna, som vi sa, de ska bara toppa en tredjedel av ett finger. Som det har nämnts i en hadith också, att kvinnorna får absolut inte raka håret. Hadithen säger: Laysa 'ala an-nisa halq. Det finns ingen rakning för kvinnor. Inna ma 'ala an-nisa taqsir. Utan kvinnorna ska endast förkorta, toppa. Och den här hadithen finns i Abu Dawud, och den är sahih. Och nästa steg är att man gör tawaf al-ifada, att man går till Kaaba och gör 7 stycken varv. Och dessa 7 varv är precis som de vi beskrev i umra-delen, förutom att man om man har sin ihram på sig fortfarande, då ska man inte lägga den över under högra axel. Och man ska inte heller springa de 3 första varven. Och sen gör man då tawaf som vanligt. Man kan göra tawaf i vanliga kläder och så vidare. Och sen ber man 2 raka, som det har berättats från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, att han sa: Ala kulli sub' raka'atan. Vid varje 7 varv man går runt Kaaba så ber man 2 raka. Och den här hadithen finns, eller athar finns hos Abdurrazzaq, och den är sahih. Och sen så gör man ett sa'i mellan Safa och Marwa, som vi nämnde innan. Men vad gäller kvinnan, om hon får mens under de här dagarna av hajj, då måste hon vänta. Hon får inte göra tawaf, men hon kan göra ett sa'i. Och efter det här, då blir allting halal för honom, för mannen och kvinnan. Och man får göra dessa saker i en annan ordning. Alltså man måste inte stena först. Man måste inte stena, slakta, klippa, göra tawaf och sa'i. Utan man får börja med sa'i, man får börja med tawaf. Man får göra allting i vilken ordning man vill. Och sen så kvarstår det 3 dagar från hajj. Den 11, 12 och 13. Och dessa dagar spenderar man i Mina. Och man stannar där i dessa dagar, som kallas för Ayyam al-Tashriq. Den 11, 12 och 13 kallas för Ayyam al-Tashriq. Och det är dagar av vikr och dua. Vikr och dua. Och varje dag då ska man gå och stena de 3 jamarat. Till skillnad från den första dagen Eid, då stenar man den första. Men dessa dagar då ska man stena alla 3. Efter dhuhr, efter zawal, att solen har gått i zenit. Så det blir 3 gånger 7 stenar. Det blir alltså 21 stenar som man måste ha med sig. Och här då börjar man kasta på al-jamratu sughra. Man börjar kasta med på den lilla jamra först, och sen så går man till den som är i mitten, och sen så går man till den som är längst mot Mekka, den största. Och när man kastar här, så finns det vissa saker som är sunna. Man börjar med att kasta al-jamratu sughra, och sen så ställer man sig lite längre fram på höger sida och gör dua mot qibla. Man lyfter händerna och gör dua länge. Och sen så går man till den mellesta jamra och gör likadant. Man stenar 7 gånger och så går man lite åt sidan, höger sida, och gör dua länge. Och sen så går man till den tredje och stenar, men här gör man ingen dua. Och likadant gör man den 12 och 13 av Dhul-Hijjah. Men om någon väljer att lämna Mina efter att han har stenat den andra dagen, då är det här tillåtet. Okej? Okay? Mannen får och kvinnan får lämna Mina den 12 efter att han har stenat. Och han behöver inte kasta på den 13. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Baqara: وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Gör dhikr under de 3 fastställda dagarna, men den som beger sig iväg efter 2 dagar begår ingen synd. Och om någon stannar längre begår han heller ingen synd, om han fruktar. Ja, frukta Allah och vet att ni ska samlas åter till honom. Men vad som är sunna och bättre är att stanna kvar och stena den tredje dagen. Och man får under dessa dagar skjuta upp steningen till kvällen. Och det som är sunna i dessa 3 dagar är att varje kväll gå till Haram, till Mekka, och göra tawaf, som profeten Muhammed alaihissalam brukade göra. Och man ska för männen i dessa 3 dagar försöka be i jama'ah så mycket man kan. Det finns en moské i Mina som heter Masjidul Khayf. Och profeten Muhammed s.a.w. han sa angående denna moské: Salli fi Masjidil Khayf, salla fi Masjidil Khayf 70 nabiyya. Att 70 profeter har bett i denna moské. Vilket också är ett bevis på att profeterna innan oss brukade göra hajj. Så om man har stenat den 13, eller 3 dagen av dessa Mina dagar, eller andra, och väljer att gå, då är man färdig med hajj och beger sig mot Mekka. Och kanske vissa av hajjaj kommer bege sig till Medina, och man kommer då stanna i Mekka eller Medina. Och vad man ska göra är att be i moskén så mycket man kan och försöka samla på sig så mycket hasanat man kan. För det har nämnts i en hadith: As-salatu fi masjidi afdal min 1000 salatin fi ma siwahu. Att be, profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, att be i min moské är bättre än 1000 böner i någon annan moské. förutom Masjid al-Haram, eftersom att be i Masjid al-Haram är som att värt 100 000 böner, berättade Ahmed. Och om man är i Mekka så är det också sunna att göra så mycket tawaf man kan. Man får hasanat för varje steg man tar, syndes tas bort för varje steg man tar, och vid varje tawaf man gör så får man belöningen som att man har befriat en slav, som det har berättats i Tirmidhi. Och sen om man är helt färdig och ska lämna Mekka, då måste man göra tawaf al-wada', avskedstawafen, som har berättats från hadith ibn Abbas radiyallahu anhu, att folk lämnade Mekka och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, ingen ska gå innan det sista han gjort är tawaf runt al-bayt, runt alltså Kaaba. Ingen får lämna Mekka förrän han har gjort tawaf runt al-bayt, berättade de muslim. Men kvinnan som har mens behöver inte göra denna tawaf om hon har gjort tawaf al-ifada. En gång till. Kvinnan som har mens behöver inte göra denna tawaf på villkor att hon har gjort tawaf al-ifada. Den här tawaf al-ifada som är den tawaf man gör på yom al-hajj al-akbar, på yom al-id, som han själva hajj gör. Som den här hadithen jag också berättade av Ahmed, som tyder på det här. Och vad som kan vara värt att nämna här är arkan wa wajibat al-hajj, hajjpelare och dess obligationer. Och vad gäller hajjpelare så blir hajj inte komplett utan dessa pelare. Den första är al-ihram, den andra är al-wukuf bil-arafa, att man står vid arafa. Och den tredje är att tawaf al-ifada, att man gör tawaf runt Kaaba, den tionde. Och den fjärde är al-sa'i, att man går mellan Safa och Marwa. Och den som lämnar en av dessa saker kommer då inte få sin hajj accepterad. Och sen finns det wajibat al-hajj, saker som är obligatoriska. Och den som lämnar någonting som är wajib, han måste sona för det här. Och att sona kallas för fidya, och det är att man slaktar ett får och delar ut till de fattiga i Mekka. Och saker som är wajib, att sova i Muzdalifa, att stå i Arafa till solnedgången, att sova i Muzdalifa, att sova i Mina, Ayam och Tashriq, den 11, 12 och 13, att stena Al-Jamarat, att klippa eller raka håret, och att göra tawaf al-wada'. Dessa saker är wajib, och den som lämnar dem måste då slakta. Och sen ska vi lite kort nämna vad gäller att besöka Medina, vad som är sunna då man besöker Medina, profetens stad sallallahu alaihi wasallam. Och vad man ska tänka på här är att när man beger sig till Medina, som alla hajjgrupper gör, så är det för att besöka profetens moské sallallahu alaihi wasallam, inte för att besöka hans grav bara. Alltså vi beger oss inte till Medina för att besöka hans grav, utan det som vi åker dit för att besöka hans moské, för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Som det har nämnts i en hadith, la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Det är inte tillåtet att ge sig ut på en resa förutom till tre moskéer. Det är inte tillåtet att ge sig ut på en resa, alltså i dyrkan, förutom till tre moskéer: Masjid al-Haram och Masjid al-Hada, alltså moskén i Mekka, min moské och Masjid al-Aqsa. Så en annan viktig sak att veta är att åka till Medina har ingenting med hajj att göra. Det är bra att åka till Medina, men det har ingenting med hajj att göra. Som vissa människor, de tror att det är ett villkor för att hajj ska bli accepterad. Och det här baserar de på vissa påhittade hadither som nämner, som tillskrivs profeten s.a.w. att han då ska ha sagt, den som gör hajj och inte besöker mig, han har varit dålig, eller han har inte gjort någonting bra. Alltså. Och dessa hadither är batil, de är påhittade. Så det har ingenting med hajj att göra. Men när man då åker till Medina, då finns det saker som är sunna att tänka på. Som vi sa, samma sak i Mekka. När man går in i moskén så går man in med höger fot, och man säger du'an, som man säger när man går in i vilken moské som helst. Och sen så ber man tahiyat al-masjid, man ber två raka masjid, och vart man än vill. Men vissa av ulama säger att det är rekommenderat att be i rawda. Och rawda är ett ställe som ligger inne i moskén, som är mellan profetens hus sallallahu alaihi wasallam och hans minbar. ligger längst fram i moskén på vänster sida. Där finns ett ställe som heter Rauda. Det är där profetens minbar Al-Islam finns. Eller minbar av moskén. För profetens minbar Al-Islam brann upp. Men det finns en ny minbar där. Och hans bön, det ställe han brukade be på, finns även där. Så det är sunna att be där, säger vissa av ulema. Eftersom att hadithen säger ma baina bayti wa minbari rawdatu min riyad al-janna. Det som är mellan mitt hus och min minbar är en trädgård från paradisets trädgårdar. Och vad gäller kvinnorna, så öppnar de en rawda vissa tider under dagen. Jag tror det är efter soluppgången och kanske efter Jumma och så vidare. Det kan man fråga om. Där bara kvinnor får gå och be där. Och sen, om man vill, så kan man då gå och ge assalam till profeten sallallahu. Man går och hälsar på profeten sallallahu och hälsar på Abu Bakr och Omar. Gör man också. Det är så att man går förbi graven och man säger bara assalamu alaikum, assalamu ala nabi. Det finns namn. Och man behöver inte göra som vissa människor, att de går dit efter varje bön, innan varje bön, och de står där jättelänge och de vänder sig mot graven och gör dua. Det här är något som ulema inte har tillåtit, som Abu Hanifa och andra. De säger det är förbjudet att stå och vända mot gravar och göra dua, utan man bara går dit och säger assalamu alaikum ayyuhan nabi och så vidare. Och det är inte tillåtet att ständigt gå dit, eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "La tattakhidhu qabri eiden." Gör inte min grav till ett ställe som ständigt besöks. Utan sänd istället era välsignelser över mig vart ni än befinner er. För era salam kommer nå mig vart ni än är. För som vi vet i andra hadithen, så har Allah änglar som för vidare våra salam. Och man behöver heller inte hälsa åt andra människor, som folk säger. De säger ge mina salam till profeten sallallahu alaihi wasallam. Utan som hadithen säger, de kan själva göra det vart de än befinner sig. Då kommer de att nå dem. Ett annat fel som folk gör är att de går omkring och stryker på väggarna. Vare sig det är Mecca eller Medina, så går de och stryker på väggarna och sen stryker på ansiktet. Och tror att det ska finnas någon välsignelse i detta. Men det här finns det inget bevis för. Och sen saker som är rekommenderat då man är i Medina är att man går och besöker Al-Baqi'. Al-Baqi' är en begravningsplats som ligger vad kan man säga, bredvid Masjid Nabawi på vänster sida om man står vänd mot Qibla. En jättestor begravningsplats. Det är sunna att besöka den. För i den finns det många sahaba begravda, Uthman och så vidare. Så man går dit och gör den här duan som man säger när man hälsar på begravningsplatser, och den står skriven där på en stor skylt som man kan läsa. En annan sak som är sunna när man är i Medina är att hälsa på Shuhada Uhud. Man åker till Uhud och hälsar på Shuhada Uhud. Det finns också en liten begravningsplats där, där vissa av sahaba ligger, som till exempel Hamza radiyallahu anhu. Och man gör också duan där för dem, som man säger när man hälsar på de döda. Och den här duan, en av de duan som man nämns, är att man ger sina salam över dem. Man gör dua för dem och så säger man assalamu alaikum ahlud diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun nas'alallah lakum wa lakum al-afiyah nas'alallah lana wa lakum al-afiyah. Och det är också sunna när man är i Medina att man gör wudu och beger sig till Quba, till Masjid al-Quba, för att be två stycken raka'a. Och Masjid al-Quba är den första moskén som byggdes i islam. Och det har nämnts en hadith angående dygden av denna moské, att profeten Muhammed a.s. han sa: "Man tatahhara fi baytihi thumma ata Masjid Quba fa salla fihi salah kana lahu ka ajri umra." Att den som gör wudu i hans hem och sen beger sig till Masjid al-Quba och ber i den, han kommer få belöning så som han har gjort umra. Han kommer få en belöning som är likvärdig till umra. Och den här hadithen är sahih. Och det finns ingenting annat i Medina som är rekommenderat att hälsa på. Okej? alltså enligt sunnan. Det som är sunna är att man hälsar på Masjid Nabawi, man ger sina salam till profeten Muhammad sallam, man går till Baqiyah och man går till Uhud och man går till Masjid al-Quba. Och allting annat är bara slöseri på tid. För det finns folk som går och hälsar på massa ställen i Medina och tror att det här är något som är sunna, som till exempel Sab'a Masajid, de sju moskéerna och så vidare, eller Qiblatayn och så vidare. Det här finns det inget bevis för. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska gynna er med denna korta dars.